Idag är det dags för ett nytt återkommande program i den åboländska förmiddagen. Det vill säga programmet veckans gäst. Och jag finns just nu här i Korppo. Och med mig har jag veckans gäst Ulla Mattsson-Wiklén. Ulla, kan du berätta lite om dig själv? Vem är du och varifrån kommer du?
Ja, jag heter Ulla och jag är född 1967 i Björke i Hotsjö. Och då på gården därifrån, där som min pappa Gusti född. Min mamma Inge kommer från Sörde, en holme lite utanför Björke. Och jag har haft en jättefin barndom där i Björke när jag var liten. Jag var mycket ute och lekte och i skogen. Och ofta lekte tillsammans med min småkusin Tommy som bodde granne där. Och så gick jag i skola i Mossala i lågstadiet. Och dit får vi då varje dag då, endera med cykel eller med, så skidade vi på vintern och vi tog oss alltid dit på egen hand. Vi var inte någon skolskjutsar som nu för tiden, men det var också ganska kort väg, att jag hade bara ungefär en kilometer plus en färja. Men på vintern då så skidade vi över isen och för att ta oss till skolan. När jag var 8 år så bröt jag benet och vad heter det? Då fick jag gips ända upp till rumpan och de dagarna som min pappa inte kunde köra mig med bil, så då fick mamma köra mig med handkärra istället i skolan.
Okej, det var ju säkert lite speciellt. Du har alltså fått växa upp på Hotskär och haft en liten skola som du har gått i där. Hur har det påverkat dig? Sådär om du tänker nu som vuxen, hur var det att växa upp i ett litet samhälle?
Jag tyckte det var jättebra att gå i en liten skola. Vi fick ju en helt annan gemenskap. Då första åren så gick ettan tvåan, så då var vi alla klasserna 1-6 i samma klassrum. Och sen då när jag började trean så fick vi en ny lärare, Margareta Fransén. Och hon var helt ung, hon var just nu utexaminerad, 26 år. Och när jag kom hem så minns jag, sa att mamma att nu är det så roligt att gå i skola, att nu kommer jag att gå på lördagen med. Hon sa att no, jag tror nog att du ändrar det sen. Men hon var faktiskt Margareta, hon var min favoritlärare. Och det var, hon hade nya idéer alltid och det var jättetrevligt att gå i skola med henne. Och hon väckte kanske mitt intresse också, att jag har lärt ut själv varit lärare efteråt. Själv här i både Korppo och också i Bargas. Och vad heter det? Vi var ju tillsammans i klassrummet då, 3-6, och vi hjälpte varandra också elever emellan. Och gjorde gemensamma saker.
Och sen får du vidare till Korppo, till högstadiet. Det var väl ganska nytt det här. Hur var det?
Alltså när jag började 1980 i högstadiet, så det var det första året som det var högstadiet i Korppo. Så att det var helt nytt. Då var det Bengt Backman som var rektor. Och då började jag på sjuan här och vi var sammanlagt 40 elever i sjuan, åttan och nian. Och då var det då, vi har ganska långa resor men vi fick i alla fall stanna hemma. Min bror som är 6 år äldre än jag, så han måste ju fara till Pargas i högstadiet.
Så ni har fått, det var ett nytt, hur tycker du att det var att komma till Korppo? Hur fungerade det där i högstadiet jämfört med den här lilla 14 eleverskolan?
No, vi var ju bara, vi i ett klassrum, så jag tyckte att det var liksom konstigt att vi fick vara bara, vi hade en lärare bara för oss själva, så det var liksom så här lyx tyckte jag först. Så att, men det gick ju jättebra nog till var i högstadiet här att, i Korppo, att nu gick jag ju hellre här än jag måste åka till Pargas och bo på internat.
Ja, det är säkert många som har tyckt om det, att man har kunnat bo hemma längre. Men sen då, du blev lite äldre, så du var mycket här i Hotskär och Korppo som riktigt liten. Men sen började du, då blev du intresserad av att resa. Hur gick det till?
No, när jag som ung och som barn så då reste jag inte så mycket, men sen jag gick ut gymnasiet och sen började jag handelsläroverket i Åbo. Och då när jag slutade handelsläroverket, då fick jag ett stipendie på, det var en stor summa, det var 3500 euro tror jag. Och nu minns jag inte helt riktigt varför. Men i alla fall så bestämde jag mig för att åka på en språkresa till München. för en månad i augusti. Och då märkte jag att wow, det här är häftigt att resa. Och då fick jag också en massa kompisar där i Tyskland. Och så brevväxlade jag med dem. Och sen så frågade de att nu kan du inte komma ner på nytt till Tyskland. Och det här var då 89. Och sen på våren 90 så då bestämde jag mig att nu får jag ner. Och jag hade åkt ner med Interrail-biljett när jag for 89. Och då tog jag och köpte igen en Interrail-biljett. Och sen då var jag hos de här kompisarna och tänkte att, nah, att varför kan jag inte liksom åka runt lite när jag har den Interrail-biljetten. Och då får jag till Österrike och sen var jag Holland och sen var jag Italien. Och sen när jag kom hem därifrån så då sa jag att min småkusin att hej, vi far igen här i höst. Att när vi har liksom våra sommarjobb färdiga och så här, att nu far vi. Och så bestämde vi oss och så får vi september och oktober så får vi på en 2 månaders Interrail. Och då besöker vi nästan alla länder i Europa.
Så du har rest mycket, men du har också varit utanför Europa, bland annat Marokko och sådana ställen.
No, det var en annan Interrail-resa som jag var på. Så man fick ju åka med den här Interrail-biljetten också över till Marokko. Så då åkte jag över. Och där hemma var den inte så förtjusta i det, så då vågade jag inte berätta det hemma.
Kan du berätta om ett speciellt reseminne du har haft?
No, till exempel när vi kom ner till Grekland och tillsammans med min småkusin 1990, så då var det generalstrejk och plötsligt så stannade tåget vid gränsen och så sa de att alla ut, och vi visste inte vad det var frågan om, och alla hamnade ut där och stod, och sen så sa de att det är generalstrejk och vi ska måste vänta där, och så kom det bussar och så förde de oss till tågstationen i Thessaloniki, och sen då så var allt mörkt där, för det var också elektrisk strejk. Och så sa de att okej, här ska vi övernatta. Och då försökte vi bara känna att var finns det någon vägg eller någonting. Och så tog vi fram våra sovsäckar och så la vi oss där och sova. På morgonen sen då så kom det några vakter och sparkade på oss. Och så sa de att hopp, hopp, hopp. Och sen satt vi där och funderade, vad gör vi nu då? Och inte kom vi vidare, för det var tågstrejk och det var elektrisk strejk och det var allt möjligt strejk. Och sen var det några sådana lokala bussar som gick. Och då kom vi ut till en strand då, med dem. Så var vi där på stranden och så hittade vi någon butik som var en lokalbutik som hade upp, och där fick vi något ost och något bröd och någonting. Och så var vi där då, den där dygnet, och så kom vi tillbaka sen. Och sen gick det visst något tag så vi kom därifrån, men det var så ganska speciellt, för ingen av oss kunde grekiska och inte förstod riktigt något engelska, och där var vi sen då. Så det är lite sån en äventyr.
Det låter som ett ganska annorlunda äventyr. Med tanke på att du har rest också i länder, du var väl också ensam då som du och som kvinna. Har du någonsin varit rädd då du har rest?
No, det var då en gång när jag kom upp då från när jag var i Marrakesh, så skulle jag från Marrakesh tillbaka till Tangier och hade bokat liggvagn, och så kom jag in först ensam dit i den där vagnen och satt mig ner, och sen började komma in en marokkan efter en annan, och så tänkte jag att okej, ska jag bli ensam då den här natten med alla de här marokkanerna, vad händer? Men det var inte någon fara, för att de liksom vaktade mig, att den ena efter den andra, att du rör inga henne, för att det liksom att så att det var ingen fara alls, utan jag hade en övre koj där och sov där, och de satt och vaktade varandra ungefär, att ingen skulle röra mig under natten, så jag sov riktigt gott den natten, det var inget problem alls. Men det verkade så där först i början att oj, att hur skulle det här gå?
Ja, det är säkert bra ibland också att vara lite på sin vakt i sånt här, fast det är ju tur att det alltid gick bra den här gången.
Nej, annars var det nog så att man kunde se nästan på folk vilka man kunde lita på och vilka man inte kunde lita på. Så att, och jag hade ju alltid mina pengar, hade jag liksom i en sån här påse som jag hade runt midjan och innanför mina shorts eller så här, så att de syntes inte, eller mina checkar då. Det var ju checkar man hade på den tiden, resecheckar. Och man hade ju inga telefoner sånt här som man har nu, utan det var ju så att jag blev nog aldrig bestulen.
Och många av de här som du har träffat under dina resor, så har du också hållit kontakt med senare. Ni har skrivit brev till varandra. Vad skrev ni i de här breven?
No, det var ju alldagligt. Så jag skrev ju om mitt liv i Hoxhär och de skrev om sitt liv och så här. Och det var ju ett sätt att uppehålla mina språkkunskaper också. Så att ett tag då så skrev jag ju brev på 8 olika språk. Och det var ju med ordbok och med grammatikbok sen då som jag skrev. Så det var ju ett jättebra sätt att och sen då så kunde jag ju hälsa på dem sen följande år igen. Så att jag var ju på Interrail också 91, 92, 93. Och 93 får jag då sista gången då. dagen före jag fyllt 26, för att det var 26 som var den där åldersgränsen. Så då åkte jag iväg med maj på fredagen, och på lördagen fyllde jag 26.
Och några av dem, du var bland annat, träffade du någon från Sicilien som du sen åkte med och bodde hos?
Ja, det var, tror jag, 91 som jag var i Rom, och då var jag på väg, tror jag, upp tillbaka eller någonting, och då var det fyra pojkar från Sicilien och frågade att har du någon gång varit i Sicilien? Så sa jag att nej, så sa de att ja, men det är så fint och vackert där, kom med dit. Och så tänkte jag att varför inte, och så får jag ner där. Och då träffade jag deras familjer och deras bekanta där, och vi hade 5 dagar där sen då tillsammans med dem och deras vänner. Och det var jättetrevligt där, och de hade ett eget rum där jag fick bo i hos en av de här pojkarna där. Det var faktiskt en väldigt trevlig tid.
Så det var väldigt, säkert väldigt annorlunda att få komma så nära och få se hur de bor. Du skrev länge brev. Nu kanske man inte skriver så mycket brev mer, men har du fortfarande kontakt med någon av de här personerna som du lärde känna då?
Jag träffade några av dem på Facebook faktiskt, när jag vet namnet, så har jag sökt efter dem och jag hittade. Så att jag har faktiskt kontakt med några. Och jag skrev faktiskt på italienska till 2 från Sicilien. Så att på det viset kan jag uppehålla de här italienska kunskaperna.
Det är säkert bra. Du kan många språk, men alla språk är kanske inte lika lätta att upprätthålla här i Korpo och Hutskär. Men du kom tillbaka hit till skärgården och du bor här då. Vi står på din gård här i Korpo just nu, var ni har bott i snart 20 år. Men du jobbar fortfarande med att utveckla Hutskär. Och då är det ju förstås också turism som gäller delvis här. Vad tycker du att du har tagit med dig från dina resor hit till Hutskär och Korpo?
När man ser liksom världen och märker liksom vad som behövs där, eller liksom, vad folk söker och man själv söker när man är på olika ställen, så vet man också vad folk söker när de kommer till Hutskär och vad de vill ha. Så då kan man liksom utveckla på annat sätt. Så att jag vet ungefär vad de vill ha och vad man kan göra för att utveckla turismen där. Men det, jag jobbar ju med annat också förstås i Hutskär, men det har nog hjälpt till på många sätt.
Vad tycker du att är det bästa med Hutskär?
Det är nog lugna och den här friheten. Alltså jag har nog svårt att bo i en stad. Det är för mycket liksom impulser och för mycket ljus och för mycket liksom allt möjligt. Och de här alla som säger köp mig sånt här, liksom, jag vill ha det här, jag kan gå ut och jag kan vara mig själv och så här, jag kan ta stövlarna på och jag kan gå ut här, jag behöver inte fundera på att jag måste liksom klä mig på ett visst sätt när jag går ut, jag kan vara mig själv.
Och vi är tillbaka här i Korpo med veckans gäst som idag är Ulla Mattsson Wiklén, född på Hutskär men nu bara bosatt i Korpo. I början av 90-talet så var det resor som gällde, men sen väcktes ditt intresse för någonting helt annat, nämligen armén. Det var 1995 som lagen kom att kvinnor också kan göra värnplikt, och du ryckte in sen året därpå. Varför ville du göra värnplikt?
Jag hade testat på en hel massa annat och jag hade åkt runt med Interrail i 6 månader allt som allt, och så hade jag bott 3 månader i USA och jobbat i Istanbul en månad då. Och så tänkte jag att det här var ju otestat, och så jag måste ju prova på det. Och så var jag utmana mina gränser och säga att klarar jag nu det här. Man brukar ju säga att kvinnor klarar inte armén, så tänkte jag jag måste visa att jag klarar av det.
Hur var livet där sen i armén?
Det som pojkarna brukar säga här, att det är bråttom och sen väntar man en massa. Men det var väl ungefär som jag hade tänkt mig nog. Och sen var det jättemycket, jag var i signalbatteri, så att vi var mycket ut på läger, så vi var inte mycket i kasern. Jag nådde då den här första skolningen, då de som rekryter, så då var vi nog ganska mycket där. Men sen då när vi var som kanonjärer och sen då som undersergeant, så då var vi nog mycket ute i skogen. Så att vi var på läger hela tiden, så man var nog blöt och hungrig ganska ofta.
Tyckte du då att det var skillnad mellan män och kvinnor på den tiden?
Nej, jag kan faktiskt säga att det är nästan enda stället som jag faktiskt har blivit helt jämställt, behandlad. Att alla blev nog kanske lika mycket då liksom tillropade eller lika så här, att man fick göra samma saker. Att sprang vi med maskingeväret på ryggen, så då sprang man liksom alla. Kröp man i skogen, så kröp alla. Det var liksom samma sak för alla. Att det var inte något extra.
Hur tog de manliga bevärdningarna emot er? Det var, med tanke på att det var ganska nytt då att ha kvinnor i armén.
Inte var det något extra, utan det var, vi var nog alla lika, vad jag vet. Inte var det någonting, något sånt här. Utan vi var nog alla på samma nivå. Vi var nog bara, i signalbatteri var vi bara 4 kvinnor. Och jag var förstås äldst då, så jag var 29 när jag ryckte in. Och de andra var runt 20. Men det var nog helt så här lika.
Vad tycker du då att den här militärtiden gav dig?
No, man uppskattar ju liksom vissa saker på helt annat sätt när man sen följande år. Till exempel att när det blåser och är dåligt väder, så att man får sitta inne liksom och inte ligga under någon buske heller. Och att få gå på en vanlig toalett och att inte behöva äta sådana överkokta makaroner i en sån här matabacke eller sån här. Så det är liksom, man uppskattar liksom det här vanliga bekväma livet på helt annat sätt när man har varit ett år i skogen. Men jag tycker att också att det är kanske viktigt nog att alla, vad heter det, bidrar till att försvara vårt land. För att våra förfäder har också offrat sig för vårt land, för vår självständighet. Så att har man den här möjligheten, alltså att man är frisk, så borde man kanske bidra.
Vad tycker du själv? Du hade också lite planer på att eventuellt jobba i militären.
No, på den tiden så fanns ju Gylte garnison här också. Men sen när jag kom ut från armén blev lite andra planer, för att äldsta dottern föddes ju sen året efter. Så, och sen föddes de andra två nästan direkt efter. Så att, och sen så lades ju Gylte ner, så att det blev inte riktigt så.
Så det blev småbarnsmamma istället för militär för din del sen efter det. Men om du tänker då på den tid du ändå fick i militären, vad tycker du att du haft mest nytta av därifrån i det vardagliga livet?
Nu lär man ju sig någonting i alla fall i det här med i skogen och sån här alla möjliga, hur man ska liksom klara sig i skog och mark. Att nu var det ju, och sen var det den här gemenskapen i alla fall, och tycker jag att det gav något. Inte skulle jag vilja ha det ogjort. Om man säger så
många ändå nyttiga och fina minnen har du säkert fått. Och du är ju nu också, i vintras blev du invald i Nylandsbrigads Gilles, den här Åbolandsavdelningen. Vad betyder det i praktiken?
No, det vet jag inte riktigt än, för att vi har väntat nu sen dess på att det ska bli följande möte, men på grund av den här coronapandemin så har det blivit uppskjutet. Så att jag väntar bara på att kallelsen ska komma och vad det blir sen då. Så att vad det leder till, men det är intressant. Så att
det får vi se. Då får vi se vad det blir sen. Nå, det blev då ingen militär karriär, och idag jobbar du då med att utveckla hotskärmen. Du har också ett lite annat intresse som du har fått en trogen fanclub till. Du skriver alltså kattkåserier. Hur började du med det här intresset?
Nå, det beror kanske på mina 3 katter. Jag har 3 katter som heter Kattis, Läcko och Loppan, som är drygt 11 år. Och de brukar alltid hitta på mig en massa tokerier. Och ibland så tar jag någon passlig bild eller någonting, så gör de, så hittar jag bara på någon sån här historia om vad de har gjort eller vad de säger. Och sen så. Och ibland har jag tänkt att jag ska skriva några små rader, och så börjar jag skriva på telefonen, och sen mitt i allt så blir det ändå nästan en halv meter. Och så publicerar jag det, och så tycker de här mina läsare om det sen då. Första gången jag skulle tänka att månne det är någon som läser det. Men sen tänkte jag, men varför inte, så testade jag. Och så gillade de det, och så tänkte jag, ja.
Kan du ge exempel på vad, till exempel situationer som du har beskrivit i dina kåserier?
Till exempel det här om att när de ska gå in eller ut och står i dörröppningen och velar fram och tillbaka, och man står där och öppnar heller när de springer fram och tillbaka. Och heller när de inte äter sin mat, och de funderar fram att ska de ha den här sorten eller ska de ha andra sorterna. Och nu så här på sommaren så har vi ju en sån här som vi kallar till utrestaurangen. Och då har de matkoppen på utsidan. Och så krafsar de på och så ska de ha och så ger man sin här. Och så efter 2 minuter så krafsar de på nytt och så sitter de där med full kopp. Och så ser de att nej, det är inte bra mat utan det ska vara andra sorter. Och så går man och byter ut och så krafsas det igen och så var det fel sort. Så får man igen gå och byta den här saken. Så att det finns en massa ämnen som helst. Jag har nog liksom, i min maskin har jag färdiga upplägg men jag borde hinna skriva bara. Ibland sitter jag tänker när jag ska få gå och sova men så kommer jag på någonting och så ser jag att klockan är 1:30 och jag borde ha gått och sova för länge sedan och så sitter jag och skriver. Så brukar jag säga att de här kattistorna blir min död ännu när jag inte får sova för att jag sitter och skriver mina kattkåserier.
Jag tror att för många som själv har katt så är många av de här situationerna väldigt bekanta. Men egentligen, de har också blivit delade, de här kattkåserierna i Sverige. Hur gick det till?
Jag skrev en sån här om hur kattsynpunkt att man ska köra sakta, att man inte ska köra på dem och så här. Och så att vad de brukar hitta på för tokerier, att de ibland sitter mitt på vägen och att de är lite sådana virpottor i trafiken och så här. Och så satte jag den på en sån kattsida i Sverige då. Och så var det en reporter från Sverige, det var Nyheter 24 som tog kontakt med mig och frågade att får hon dela det på den eller sätta ut den där. Så då blev den delad på svenska sidan. Så att jag har faktiskt blivit publicerad i Sverige en gång.
Och kanske kan det bli någonting. Det har funnits vissa som har önskat att du också skulle samla ihop de här texterna till en bok i någon gång i tiden, eller?
Jo, det har faktiskt funnits flera stycken som tycker att jag borde ge ut en bok. Jag har faktiskt så många historier som helst vad jag skulle samla ihop dem. Att de är lite kringströdda i olika minnen på olika maskiner. Så jag borde kanske ta och publicera en bok någon gång.
Du har fått pröva på många olika saker, allt från att resa runt i världen till armén och nu är det mer det här lokala och katterna som tar upp ditt liv. Och säkert har du mycket ännu att få uppleva. Men om du tänker nu så här långt, så vilken tid i ditt liv har varit bäst och varför just det?
Alla tider har väl sin charm på det viset. Den mest spännande tiden var ju förstås då på 90-talet då när jag reste runt och hade det här. Men det beror ju på hur man mognar ju med tiderna. Så här, så att det beror på vad man liksom söker efter. Så att man kan ju inte säga exakt vad som har varit bäst. Utan det är olika skeden i livet.
Är det någonting som du har ångrat då? Eller som du tänkt sen efteråt att det här kanske inte ändå var riktigt det vettigaste?
Jag brukar säga så egentligen att jag har egentligen ångrat istället att jag inte gjort någonting. Som till exempel då, som man säger det här, att de här som frågade om jag kommer med till Sicilien, och då får jag med till Sicilien. Men så fanns det någon gång som någon frågade någonting att kommer du att göra det här, och jag sa att nej, jag kommer inte, jag gör det sen. Men sånt som jag sagt att jag gör sen, så det har sen inte blivit gjort. Så det är sådana saker som jag istället kan ångra, och inte det som jag har gjort. Så oftast är det som jag har liksom sagt att jag gör det, så det har jag inte ångrat. Så man kan säga istället att sånt som jag liksom har sagt att jag gör sen, så det har jag istället ångrat. Men nu kan jag inte komma ihåg så här nu på rak arm någonting, men jag minns liksom att det är ofta sånt som jag ångrar.
Du säger att du inte kommer ihåg. Kan du ändå säga någonting som du, om du kommer på någonting som du skulle kunna göra? Är det någon resa då, eller är det någonting annat?
Speciellt något sånt här som någon har frågat, kommer du med på någonting, och som jag har sagt nej till då. Jag tänkte jag gör senare, men så har jag liksom nu sen efteråt ångrat. Men så man sen har fått chansen till alla fall. Man tror att man får chansen senare. Så till exempel, min pappa lärde mig det också. För han sa ju då när han var ung så skulle han fått fara med till USA. Men då till Amerika på en båt. Och då sa han att när jag får senare. Men så gifte han sig och fick han ju barn så här. Men då när jag blev färdig turisttjänsteman 93 så 94 sen på vintern. Så då sa jag så att okej, att nu får vi till USA. Att du fick inga då när du var ung, men nu får vi. Och då får vi, och han var 2 veckor och jag blev 3 månader. Men då fick han sin chans, att jag liksom hjälpt honom att få åka dit. Så att jag gav honom den chansen som han inte fick när han var ung då. Så därför liksom tänker jag att man borde alltid ta chansen när man får den.
Och kanske kan du har själv nu börjat ha vuxna barn snart, eller du vissa är redan vuxna och en del blir snart vuxna. Så kanske ni får ta och göra sådana äventyr tillsammans sen. Men nu då, vad är det som du njuter mest av då du är ledig nu för tiden?
No, det är väl, man, jag jobbar ganska mycket, liksom det är mest sådana här skriva fakta och så här mycket, så att det är mycket hjärnarbete, så att det är liksom nog att ta det ganska lugnt och inte göra så mycket alls när jag är ledig, utan det är nog att vara med katterna och vara, liksom bara vara egentligen när jag är ledig. Nå, det kan kanske bli en katthistoria då.
Ja. Så du njuter här av lugnet i kort på Hotskär. Det här säger alltså Ulla Mattsson-Wiklén som är veckans gäst idag.